Innan jag börjar med predikan, får jag ta kort på dig? Är det okej? Jag fick en hälsning igår eftermiddag från södra Ukraina, från Cherson, där vi har klivit in och stöttar en församling i deras arbete, där de försöker möta drabbade av kriget. Mycket barn och ungdomar, mycket fattiga människor. De bakar bröd, de delar ut ved, de har kläder. Allt för att hjälpa människor i den nöd som är. När jag har kontakt med pastorn där, Juri, så jag frågade hur långt bort är den ryska armén? Den var 7 kilometer bort. Där försöker en kyrka göra någonting med ganska lite, och sen försöker vi hjälpa till lite grann där. Så jag tänkte så här, att jag tar kort på er. Jag lovar, din bild, ditt ansikte kommer inte synas så tydligt, och det är ingen som kommer känna igen er i alla fall där nere. Så att om ni sträcker upp era händer och vinkar allihopa till södra Ukraina, och så ber vi, kära Jesus, välsigna våra vänner i Ukraina. Herre, vi ber att du ger dem kraft att härda ut. Vi ber dig, Gud, att du bevarar deras hjärtan mjuka. Herre, att hat och hämnd inte liksom får uppfylla dem, utan de får älska människor och göra gott så mycket de bara kan och orkar. Tack att vi får finnas med på ett litet hörn. Omslut om Gud, vi ber dig. I Jesu namn. Amen. 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 Ja, vi har det så fantastiskt bra och sånt överflöd så att man glömmer bort ibland hur andra människor har det runt om i vår värld. Yes, påskdagen. Kristen tro bygger primärt inte på en lära eller upplevelser eller kunskap, utan jag skulle säga att kristen tro bygger på historia. Vad Gud har gjort i historien, när Gud har gjort, för vilka, på vilket sätt har Gud gjort. Det är det som på något sätt är fundamentet för så mycket, Guds agerande i historien. Och när vi pratar påsk så är inte påsken en fin berättelse, utan påsken är ju en fantastisk händelse. Påsken finns ju i kalendern. Nu vet jag inte om min Google-kalender går så långt tillbaka i tiden. Men jag skulle i princip kunna bläddra bakåt i den och pricka in den här söndagen, vilket årtal det nu var. Det tvistade de lärde om. Den här söndagmorgonen så fanns det en tom grav. Det är ju händelse. Så tron har sitt fundament i kalendern, i historien, och därför... Och det förändras ju inte beroende på hur din situation ser ut. Den period i livet, eller när du tycker livet är körigt, tron saknar lyskraft, du har inga trevliga människor omkring dig, församlingen suger och allt är ganska värdelöst, så förändrar inte det faktum att graven var tom. Jesus uppstod från de döda. Så att grunden för din tro är densamma oavsett hur din dag ser ut, hur ditt liv ser ut just nu. Vi kan veta att Jesus gav sitt liv för dig och mig för att vi skulle få hans liv. Det vet vi alla dagar i veckan oavsett hur du mår just nu. Hur livet, hur omständigheterna ser ut just nu. Det är alltid lika sant. Under den här rubriken Kom och se, vi började på palmsöndagen förra söndagen att tala om hur lärjungarna, hur vi bjuds in. Det finns ett kom från Jesus. Från att han kallar sina första lärjungar, kom och se vem jag är. Kom och se vad jag gör. Kom och se hur jag är. Alltså en inbjudan att liksom följa med på Jesu resa i det han gör. Att Jesus, han är ingen hemlighet, han har inga dolda budskap. Det finns inget finstilt längst ner som han bara, skit också, jag visste att det var, nu åkte jag på det här i alla fall. Och så kom jag inte ur det. Nej, det är liksom en ständig öppen hand, en inbjudan, kom och se. Lärjungarna då hade möjlighet att säga nej tack. De hade möjlighet att följa med en bit och sen säga nej tack. För det är en inbjudan. Kom. Kom och se vem jag är. Kom och se vad jag gör. Så vi bjuds in fortfarande in i det här. Och min uppgift, din uppgift som tror på Jesus, den är densamma sen i det vi ger vidare. För min uppgift liksom efter att jag har mött Jesus blir samma sak. Att jag säger till någon annan, kom och se. Inte kom och se på mig, kom och se på min tro, nej. Utan kom och se på honom. Så vårt budskap, det vi kallar för mission eller att vittna, evangelisation, det handlar om att bjuda in människor, kom och se på honom. Gör som jag. Kom och titta på vem han är och vad han har gjort. Och denna påskdag så följer vi samma ord och vi ser samma mönster runt Jesu uppståndelse. Det är ingen hemlighet. Det var ingenting som liksom hände i skymundan. Ja, kanske själva ögonblicket när han kliver ur graven när han kommer till liv. Där var det ingen som var med. Men inte i det andra. Det är ingen hemlighet som bara några få vet om. Vi läser ifrån Matteus 28, några rader där. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen och där ska ni få se. I texterna när man läser de här dagarna och i den här händelsen så blir det ju tydligt att stenen, den rullades ju inte bort för att Jesus skulle komma ut. Vi ser ju senare hur Jesus går genom låsta dörrar så hans uppståndelsekropp var någonting annat. Nej, stenen rullades ju bort. Varför? För att de skulle kunna kika in och se att det var tomt. Så stenen rullades bort för vår skull. Och så säger ängeln, kom och se. Ängeln bjuder in dem, kom och titta. Här låg han. Platsen är tom, han är inte här. Han lever som han har sagt. Vi återkommer till den i slutet. Gå till Galileen, där kommer ni att få se honom. Återigen, han skulle visa sig igen. Ni ska få möta honom på riktigt. Och kristnas vittnesbörd genom alla tider har ju varit, jag har mött honom. Ja, jag har mött Jesus. Det är ju inte, åh, jag har hittat en fantastisk lära. Det är det också. Åh, jag har hittat så fina etiska principer att leva mitt liv ifrån. Ja, det är det också. Men det är inte det som är grejen. Utan det är ju det här lite på ett sätt diffusa, subjektiva och konstiga. Jag har ju mött honom. Jag har mött Gud. Det är ju där någonstans som det bottnar. Ja, det finns en lära, det finns värderingar, det finns en vacker etik, ja. Men kristen tro, det är att möta honom. Är det viktigt då? För då blir det ju en väldigt subjektiv erfarenhet. Ja, på ett sätt så är det en subjektiv erfarenhet för mig. Men det bygger på så mycket mer än så. Alltså hela trons erfarenhet och kan man säga hela grunden för tron och det som leder oss fram, hela bibelordet, evangelierna, hela Nya testamentet, vad är det för något? Det är ju ögonvittnesskildringar, vad människor såg Och sen så nedtecknades det. Petrus, han säger i Apostlagärningarna 4 så här. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Det var ju Petrus, han var ju med hela vägen, hela resan. En av de första som blir kallade på stranden, Jesus säger, hörni fiskegrabbar, kom. Ni ska få fiska någonting annat, nämligen människor. Det vi har sett och hört. Johannes, han säger i sitt brev, det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med våra egna ögon har sett, det vi skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi. Johannes var med i hela resan. Det här är vad jag har sett. Jag har varit med hela vägen. Det är det som vi berättar. Så deras ögonvittnesskildringar, det är på något sätt grunden också för vårt gudsmöte. Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15, läs vi ett längre stycke där. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas, sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig också för mig. Paulus hänvisar till, liksom, han namnger människor. Ni kan gå och fråga honom. Gå och fråga Kefas, det är Petrus. Eller de här 500. Det är inte nedskrivet i evangelierna någonstans. Vi vet inte vilket tillfälle det är. Men Paulus säger till församlingen i Korint, de här människorna, att det finns 500 människor, de mötte honom samtidigt. De lever fortfarande. Ring dem, mässa dem, ta reda. De kan berätta vart de var, hur han såg ut. Det här är en enorm, liksom, så här, trovärdighetsgrej runt evangelien. Att när det skrivs ner delar av Nya Testamentet så var ju människor kvar i livet som kunde säga att japp, jag var där. Eller som kunde säga att nej, det där stämmer ju inte alls. Här har de bara hittat på. Så mängder av människor kunde intyga Jesu uppståndelse. Och så slutar han. Hans eget vittnesbörd i slutet där. Allra sist visade han sig också för mig. Jag tänkte när jag läser, alltså det, jag vet inte om du har tänkt så här, men det är lite orättvist. För faktiskt, lärjungarna, de kunde ju liksom ta på Jesus. De kunde gå och sätta sig bredvid Jesus och fråga, liksom, Jesus, hur är det nu med det här? Och bara, hallå, svara då. Och sen skulle Jesus ha svarat honom. Och man känner så här, men det är lite orättvist. Vi kan ju inte prata med Jesus så. För han dog, han uppstod och återvände till himlen, så han är ju inte kvar här. Nej. Men vet du vad? Paulus, han mötte inte Jesus så här som jag mötte Linda heller. För Paulus, när han kommer till tro, då har Jesus dött, uppstått och återvänt till himmelen. Så Paulus möte med Jesus är samma möte med Jesus som du och jag kan ha. På något sätt i vår ande, i vår upplevelse, i någon slags, ja, det kan ju se olika ut. Men Paulus, han säger, han visade sig för mig, det är samma sätt som Jesus visar sig för dig. Det skiljer sig ingenting. Ja, han hade ju fantastiska Jesus, liksom, möten. Ja, det hade han. Det var ett ljussken här. Han kanske hörde en röst här. Ja, skulle jag fråga här inne så skulle någon kunna säga, ja, vet du, Jesus kom till mig i en dröm. Jag såg honom. Eller jag hörde honom. Det finns ju mängder av sådana här berättelser och upplevelser och erfarenheter. Så när Paulus säger, allra sist visade han sig också för mig, så är det samma sätt som Jesus visar sig för dig. Han möter dig som du behöver. Och det var grunden för Paulus liv och tjänst. Den troendes vittnesbörd är, jag har mött Jesus. Hur det har sett ut i ditt liv, det vet inte jag. Det ser olika ut, men vi kan möta honom. Och de här ögonvittnesskildringarna, orden i Nya testamentet, evangelierna, apostlärningarna, breven där, de blir så viktiga i de här beskrivningarna av dem, vad de var med om. För att efter, vi backar tiden lite grann när Jesus går med sina lärjungar. Så att efter att de har bekänt honom som Messias, när de börjar förstå vem han är, så står det att efter den tiden så började Jesus berätta för lärjungarna att han skulle lida och dö och på tredje dagen uppstå. Och det står inte en gång, utan det står åtminstone tre tillfällen när han sitter med lärjungarna, så förklarar han, hörni grabbar, bli inte oroliga, men det är lite dystert framöver. Jag kommer utlämnas, lida och dö, men jag kommer uppstå. Och sen så ändå när det sker, så de är ju inte med i matchen. Inte ett dugg. Man kan ju tycka så här att när de kom in i det här, vi satt och pratade om det igår en kortis vid matbordet, tror jag. Vad gjorde lärjungarna på påskafton? Ja, det var ju sabbat. Så de gjorde inte så mycket, men hur gick samtalet efter den där fredagskvällen? Vet de som har satsat allt, släppt rubbet, bara nu går vi med Jesus. Och så bara, tvärnit. Han dog ju på riktigt. Ja. Och några följde med ut till graven och såg att han är begravd. Stor fet sten ligger framför. Han är ju liksom, vad pratar de om på påskafton? Då kan man ju tycka så här. Att någon av dem skulle vara, men vänta! Jag känner igen det här. Sa han inte något? Jo, när du säger det. Tre gånger åtminstone att det här skulle hända. Ja, och vad sa han? Han skulle utlämnas, lida och dö. Sen skulle han uppstå på tredje. Det är ju imorgon. Ja! Samla gänget! Och så bara, söndag morgon, ute vid graven. Vet du, de skulle ha haft picknick. När går solen upp? När är det liksom, när börjar det? De man sitter och väntar. Hur ska det gå till? Men nej. Inte någon av dem. De som är vid graven, det är ju de som tog död på honom. Det är ju soldaterna som bevakar honom och makterna. Liksom. Man kan tänka sig, de som trodde mest på uppståndelsen, det var de som tog död på honom. Han sa, bevaka graven så att de inte kommer att stjäl kroppen eller någonting händer. Men inte lärjungarna. Nej, de som går dit, de går dit för att sörja. Det är ju liksom, det är hängande huvuden, det är ju uppgivet. De hade ju inte riktigt fattat. Vi läser från Lukas 24. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. Nej, och när de inte visste vad de skulle tro, så stod två män i skinande kläder framför dem. De visste inte vad de skulle tro. Man kan ju tycka att här kanske poletten hade trillat ner. Nej, de vet inte vad de ska tro. De hade inte förstått. Och så säger ängeln, kom ihåg vad han sa till er. Och här någonstans börjar maskineriet gå igång. Då kom de ihåg hans ord. Wow! Det vi läste texten i Matteus. Han har uppstått som han har sagt. De kom ihåg hans ord och de vände tillbaka från graven och berättade allt för de 11 och de andra. När de blir påminda om Jesu ord, påminda om vad han har sagt, Vad händer? Tron föds. Förvirringen börjar släppa. Sorgen lyfter bara. Åh! Och de springer hem till kyrkan, till församlingen, till de troende bara. Yes! Det är på riktigt! Och de börjar dela med sig av vad som har hänt. När de kom ihåg hans ord. Därför, min vän, lyssna till Jesu ord. Läs din bibel. Läs evangelierna igen och igen. Jag vet, gamla testamentet, jag har försökt, det är bara svårt, och elände och krig och kungar och gamla profeter, man fattar ingenting. Nej, men strunt i det så länge. Får man säga så, är det nästan tjänstefel. Strunta i gamla testamentet så länge. Läs evangelierna. 4 stycken. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och när du har läst ut Johannes, vad gör du då? Då går du till Matteus igen och så börjar du om. Så långt är det inte. Och så läser du igen. Och så läser du igen. Och så kommer du ihåg hans ord. Och vad händer? Jo, förvirringen släpper. Tron föds, för du kommer ihåg hans ord. Du kommer ihåg hans ord. Gå till kyrkan, lyssna på predikan. Romarbrevet 10 säger, så kommer tron av predikan, eller så kommer tron av att höra budskapet. För lärjungarna så lättade förvirringen. Hos lärjungarna så började tvivlet att rinna bort och hoppet spira istället. Hos lärjungarna växte längtan att få ge vidare när de kom ihåg hans ord. Läs ordet. Lyssna till ordet. Läs evangelierna om vem Jesus är och vad han gjorde. Och sen när du har gjort det så läser du igen. Och igen. Och igen. Kom och se vem han är. Kom och se vad han gör. Den här inbjudan att komma till honom, möta honom, det här gudsmötet, det är så viktigt. För det förhindrar, skulle jag säga, en ytlighet. Det förhindrar någon slags instrumentell bild av tron, där tron bara blir åsikter, tyckanden, det här värderingspaketet, jag ska göra si och så, får inte göra det, och jag ska tycka och tänka så. Nej, det är inte det som är grejen, utan jag möter honom. Och då börjar det med, wow, där börjar kristen tro. Det är ett förstadie till halleluja, om du undrar. Det är hebreiska och betyder wow. Alltså gång på gång bjuds vi in till att se, till att möta, till att beröras. Vi ser det här genom Bibeln gång på gång. Vi läser om Mose som får ett omöjligt uppdrag. Men vad bottnar det i? Jo, han kommer till en brinnande buske, ett gudsmöte. Han tar av sig han tar av sig skorna. För att liksom Gud säger, ta av dig skorna, för marken där du står är helig. Ett gudsmöte som bär honom genom ett omöjligt uppdrag år ut och år in. Vi läser om Jesaja, en av de riktigt, riktigt viktiga profeterna på 700-talet, som också fick en omöjlig uppgift. I kapitel 6 läser vi om när han kallas in i det här. Han bara, Gud, vad tänkte du? Och där visar sig Gud i en fantastisk liksom vision. Han får se Herren på en tron upphöjd. Hans mantelsläp uppfyllde templet. Jesaja faller ner på sitt ansikte och säger, ve mig, jag förgås, för jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Hur, Gud, kan du använda mig? Och Gud tar ett kol från altaret, en fantastisk berättelse, rör vid hans läppar och säger, din synd är förlåten, gå, jag sänder dig. I det här gudsmötet så får Jesaja hela fundamentet som bär honom genom år efter år efter år av tjänst i Guds rike. Vi går till Nya testamentet och läser om Stefanos, den första martyren. Han blir stenad till döds för sin tro. Han står framför människor, en stor skara, och när han börjar tala om uppståndelsen från de döda så blir de helt tokiga och stenarna börjar hagla. Om du har sett det någon gång på någon film någonstans, du vet, det är en fruktansvärd död. Och när stenarna haglar, du kan bara tänka dig, han är slagen till marken, står att han fick se Jesus. Himmelen öppnades för honom. Han ser sonen. Och vad gör det med honom? Jo, det gör att han kan säga, far, förlåt dem som stenar mig. Hur är det möjligt? Jo, det kommer ur Guds möte. Och vi kan landa i Johannes uppenbarelseboken när han på ön Patmos förvisar till fångenskap på en karg ö. Och där får han se också Herren på tronen. Hår vitt som snö, ögon som lyser, som ett svärd ur hans mun, röst som dånande vatten. Och samma där, han faller ner i vördnad, i bävan inför en stor och helig Gud. Gudsmötet bjuds vi in till. Och vad händer? Det blir liv på riktigt. Tron är liv. Tron på Jesus är inte värdering, åsikt, tankar, livsstil. Ja, det följer med, det är klart, det påverkar mitt liv. Men tron på Jesus, det är att säga, jag har mött honom. Och det börjar med ett, wow, där börjar det. Tron blir liv på riktigt. I Uppenbarelseboken 22 så står det så här. Anden och bruden, det är församlingen, säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Det är så vackert. Det här kom, det hörs från Gud själv. Anden säger kom. Bruden, Guds folk genom alla tider, fångar upp det och säger i sin tur kom. Kom och se vem han är. Kom, se vad han gör, vad han har gjort. Och den som törstar ska komma. Inte den som kan. Inte den som förstår. Inte den som har alla rätt på provet. Den som törstar. Men det är den som längtar, den som känner att jag behöver, ska komma. Och vad händer då? Då får jag fritt ta emot livets vatten. Wow.